Hej babe!
Hej you!
Läget då?
Nej, idag har det varit tungt.
Ja.
Ska vi köra som vanligt? 28 maj.
28 maj. Total karantän. Men det är snart över då.
Nej, det är ju inte det. Det är det som suger. Nej, vi har precis fått veta att det med största sannolikhet kommer bli minst en vecka till, sannolikt 2 veckor till, så en månad i karantän. Det börjar låta lite gnälligt och tjatigt och jag kan känna att vi återupprepar oss, men ja, idag fick jag en riktig sån där usch. Jag var ledsen idag.
Vad har du för symptomer, psykologiska tankar? Liksom vart är du någonstans med den här upplevelsen?
Nej, men det är klart det är jobbigt att man känner liksom, det finns en viss... Åh oh, gud, kommer alla min släkt som lyssnar på det här bli... det finns en viss rädsla. Alltså, eller jag känner mig inte rädd. Det gör jag inte, men jag har viss oro. Och jag kan tycka att det känns, men när vi tittar på nyheterna, de bara burar in fler och fler människor och man ser att runt om i världen öppnar de upp i USA, Italien, i Spanien, i Sverige, att man öppnar upp mer och mer medan man här stänger mer och mer.
Behöver det för tillfället. Folk dör som flugor här och smittas. Jag tror vi är standard. Jag såg någon lista igår där Malmö, Chile står längst upp som mest smittade.
Men du är inte det minsta, alltså du tror på staten här nu. Att du är inte rädd. Eller inte rädd,
Nej.
alltså du är inte rädd att de fooled the country nu.
Det är väldigt annorlunda att vara försiktig och smart och vara rädd och hysterisk.
Ja.
Det är två väldigt olika saker. Jag är inte rädd för 5 öre. Men jag har blivit mer försiktig.
Jo.
När du kom hit och var miss i revolutionen så ville jag bara vara på gatorna. Jag ville, let's go throw some rocks. Men nu är det annorlunda femma. Nu är alla instängda. Folket är inte på gatorna. Man har inte folket med sig. Om jag går ut nu och någon militär går galen på en. Det kommer inte ens finnas några vittnen.
Nej.
Så. Jag är mer försiktig nu, men jag är inte alls obekväm för 5 öre. Det är så här jag har alltid levt mitt liv. Jag är instängd och går ut och tränar, men det mesta det är så hemma. Jag har alltid sett filmer, spelat gitarr, vad vet jag. Så att vara instängd här och vara påtvungen att göra allting som jag brukar göra, jag kan inte riktigt se det som något svårt.
Jag vet inte vad det är, men jag tror att det är känslan av att vara instängd. Att man... Jag vet inte. Sen är det väl klart, alltså våren i Sverige, det är min favoritårstid. Man ser hur människor börjar... Alltså jag kan ju känna av våren i Sverige genom bilder och genom och det är väl det som kan få en också känna sig extra instängd.
Jo, och jag förstår att du saknar det. När har du blivit fråntagen ur din frihet så här? Nu.
Ja, men det har ju aldrig hänt.
Nej.
Vilket man kanske bara ska tacka för istället för att sitta och gråta över när det väl händer.
Istället så går man till jobbet dag in dag ut i flera års tid och ifrågasätter aldrig det.
Nej, men visst är det så. Visst, visst. Nej, jag har känt mig hängig idag. Jag har känt mig ledsen idag. Jag har funderat mycket på, alltså på sätt och vis. Man närmar sig 30. Var livet, om man inte väljer att gå den normativa vägen, det är tungt att simma motströms ibland.
Det är det. Man får fler, vad håller du på med, är du galen, än det är så häftigt det du håller på med.
Nej, men visst. Och ju nu har jag fått väldigt många klappar på axeln och shit vad häftigt att du gör det här. Men jag vet inte, det är klart att man känner ens kompisar är gravida, har barn, har fött barn precis. Det är bröllop som vankas. Det är ju ett annorlunda liv här. Vi är instängda, vi bor i ett kollektiv, det är politiska svårigheter i landet, det är en pandemi som världsomtäckande. Det är ett väldigt annorlunda liv. Och så mycket som jag har ruckat på min existens och så mycket som jag har ruckat på min idé över vad livet är. Jag sa ju till dig det i morse. Alltså att hur mycket kan man förändras på kort tid utan att man blir galen?
Det är många små revolutioner som pågått en efter den andra inom dig.
Ja, alltså. Somliga större än andra.
Jag tror inte någon kommer riktigt känna igen dig 100% när du kommer tillbaka. Jag tror den här upplevelsen har förändrat dig på djupet. Och den fortsätter förändra dig. För det är corona på allt annat.
Nej, men jag tänker på det du sa igår och det där var faktiskt en väldig tröst. När jag kände att ja men shit, jag börjar längta till Sverige, jag börjar längta hem, jag börjar Men så frågar jag dig, längtar inte du till Sverige? Längtar inte du hem? För du är ju uppvuxen i Sverige, du har några år i Chile, men du är ju ändå svensk. I den bemärkelsen, du känner dig hemma i Sverige. Men då sa du bara, vadå, jag vet ju vad som väntar mig där.
Ja.
Det här livet har jag aldrig levt, jag har aldrig levt i karantänstider, jag har aldrig levt instängd. Liksom, varför ska jag gå tillbaka till någonting jag känner till och istället för att stanna här och se vad jag inte känner till så länge det
Alltså,
går?
så länge det inte är skott efter mig så... Santiago City med massa vänner. Du har en pojkvän här. Vi hänger, har kul hela dagen, tränar, äter jättegott, tar det lugnt, ser serier, lär oss, ser dokumentärer. Vi är tillsammans.
Mm.
Jag kan tänka mig värre situationer för att handskas med det här.
I allra högsta grad. Och det är det jag känner. Men sen, jag tänker mycket på det Pato sa också. Han är ju psykolog. Och när jag var så ledsen under förra karantänen så sa han, det vore konstigt om du mådde bra. Han bara, Ebba, du har liksom åkt till andra sidan jordklotet. Till ett land där du inte förstår språket. Till människor du inte känner. Som är i revolution. Och mitt uppe i allt det här så blir det en karantän som gör att det kommer ut poliser och militärer på gatorna. Du måste ansöka om tillstånd för att gå och handla. Och där hamnade jag.
Ja.
Så, och när man tänker på det så ska jag försöka att döma mig själv mindre. Jag försöker att inte bli liksom besviken på mig själv för att jag tycker att jag klarar det här dåligt. Utan det är kanske snarare vore orimligt att om jag hade mått bra hela tiden.
Så är det, absolut.
Som alltid i livet, det är orimligt att må bra hela tiden, men just när man utsätter sig själv och liksom sin existens för en sån här extrem påfrestning som det faktiskt innebär. Att göra det som jag har gjort. Det vore konstigt om man hade gått runt och jublat och tyckt att livet är guld och gröna skogar hela tiden. Så jag har en liten dipp-dag idag, jag känner mig lite hängig, jag känner mig lite deppig. Sen går det i vågor. Jag spelade precis in en liten video när jag hade viktvästen på mig och hade dansat för full hals. Till Kalles klätterträd.
Ja.
Till er som kommer ihåg det så kan ni ju smågarva lite. I stan bor en kille som heter Kalle. Kalle har ett eget klätterträd. Din, 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 din. Din, 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 din. Exakt den. Så om ni kommer ihåg det så kan du ju skratta lite. Jag har precis dansat med viktväst i den. Jag var på strålande glatt humör. Och det pendlar. Det går upp och ner. Men vet du vad jag börjar tänka på nu?
Vad har du börjat tänka på nu,
Jag
Ben?
börjar tänka på dokumentären vi har suttit och tittat på Kuba.
Oh shit! Okej.
Nej, men det jag tyckte var intressant med när vi har suttit och tittat på det där är ju hur oerhört mycket mer kunskap du har. Eller mer, hur oerhört mycket kunskap du har. För du fyllde i väldigt många gånger när vi satt och tittade på den. Ja, men shit, det här pågick ju egentligen i flera år. Den här liksom grillakriget i djungeln.
Jo, det var ju Netflix-version av storyn, så jag hade faktiskt inte märkt att du sa det. Det här är en ganska amerikaniserad version, sa du. Jag bara tänkte, ja, fast det är 2020, Netflix, och de berättar en ganska så öppen version av Kuba. I take it as a win. För under hela
Ja!
de här årtionden så har det aldrig varit så generöst med informationen. Även om den är ganska vinklad, sådär.
Något som jag tyckte var intressant här, och det kan återigen vara jag som har kommit från skyddad verksamhet och allt vad det nu är, men jag har aldrig upplevt att det varit konstigt att ha en kättröja i Sverige. Eller en Castro-tröja heller för den delen. Eller att ha en Kuba-flagga liksom tatuerad någonstans om man skulle vilja det. Jag har aldrig upplevt att det har varit något. Jag känner hur många som helst som jag har sett i kättröja. Che Guevara, che. Men här har ju du sagt att nej, man får vara lite försiktig när man går ut med de här tröjorna, för människor är
Ja,
inte.
alltså speciellt idag. Läget är ju mer polariserat än vanligt.
Jo.
Folk har börjat gå tillbaka till sina gamla hem. Att om du inte är med oss så är du kommunist. Och
Ja.
så vidare. Så, alltså, till exempel jag hade en i boxningsgruppen. Äldre man som kom fram till mig en dag och bara, du, jag måste säga, jag uppskattar inte alls den där tröjan. Vet du vad han gjort? Jag bara, jo, om du vill kan vi prata om det. Jag har varit på Kuba och intervjuat massa människor. Samt vet jag vad som hände här.
Ja, men samt har du hela din familj från mammas sida som har vuxit upp där.
Ja, alltså, jag märkte ganska snart att han inte tyckte om det av rent... Jag tyckte inte han visste inte särskilt mycket. Den var med den här idén av att Che var en blodsugande vampyr som mördar massa människor. Man mördar massor av människor. När vampyrdelen kan man hoppa över. Alltså, man projicerar en viss image.
Jo, men vem fasen har inte mördat en massa människor i det här landet? Alltså, to be honest, jag tänker på din vän som var med i motståndsrörelsen.
Jo, visst. Jag har en nära vän som var med i MIR. Som var den beväpnade motståndsrörelsen mot Pinochet. Och klart, de satte bomber och mördade människor också. Det var krig. Det var civilkrig.
Jo, men och det är ju det där blir så konstigt i en kontext av Sverige. När jag hörde ju nu när vi stannade och lyssnade att, ja men, to be honest, vem har inte mördat i det här landet? Det låter ju väldigt hårt, men man måste komma ihåg att det inte är länge sedan diktaturen var. Nej. Många människor var med i militären, många människor var med i motståndsrörelsen. Så man mår ju antingen på ena eller andra sidan. Och det är så många människor som har... Du berättade ju igår att din mormor och morfar, när de flyttade till Kuba, fick lära sig att skjuta.
Yes.
Vad fan som var det? Bazooka?
Ja, min morfar sköt bazooka och min mormor var som en sjuksköterska typ. Alltså de fick den preparation. Alla på Kuba fick en militär utbildning. Lite som Israel, om jag samma sak.
Ja.
Med tanke på omständigheterna, Cuban Missile Crisis, det var ständig risken av invasioner, det fanns invasioner och Kuba var tvungen att försvara sig och legitimerade Fidels regim när egentligen det var lite mer på skakiga ben, men eftersom att de skyddade sig och de alla såg att USA attackerade. Och det hände än idag, när Obama var president, så blev relationerna med USA och Kuba mycket bättre. Och det kom en massa turism från USA. Mycket pengar kom in. Det började gå bra för kubanerna. Deras livsstandard gick upp. Och sen kom Donald Trump. Och började sträva allt det där igen. Och kubanerna såg allt det där.
De har stramat upp det.
Ja, vi ska se hur saker blir tuffare tack vare Donald Trump. Inte tack vare regimen. Såklart tack vare regimen också. Det har varit samma politiker. Kind of under 50-60 år.
Här måste jag peta lite. På grund av regimen. Eller på grund av... För det är ju någonting negativt nu.
Ja, men det är också negativt.
Jo, men det jag menar är liksom inte tack vare regimen.
Nej, men alltså de ser ju att om USA play ball så mår Kuba bättre.
På grund av USAs restriktioner.
Ja.
Inte tack vare.
Nej, tack. Ja.
Hänger du med? För att i den här kontexten, för att när jag lyssnar, så är man ovetande tack vare regimen, så har landet blivit så här. Jaha, vad fint det har blivit.
Mm. Ja, det finns gott och ont på alla fronter. Det har varit väldigt intressant att se den här dokumentären på Netflix, Goa Livre. För de berättar om vart att Fidels och Ches revolution, det var den senaste revolutionen. Det landet har gått igenom så många förändringar genom åren. Och det är ett ganska gammalt land. Bara Havana är över 500 år gammalt. Men man tänker inte på det. Man tänker på att det borde vara nästa Miami eller någonting.
Men fast den där bilden har ju inte alls jag.
That's good.
Nej, men det där tycker jag, när du säger att Kuba skulle vara något nytt land. Alltså, det är ju samma sak som när man har hört om hur gammalt Chile är, det 200 år. Nej, för mig blir det jättekonstigt att höra, det är inte 200 år. Fan, människor har ju bott här i urminnes tider.
Mm.
Alltså, jag kan inte riktigt köpa idén av samma som Kuba om man tror att det är ett nytt land. Nej. Vadå? Så jag förknippar Kuba, så tänker jag ju typ... ja, men det som du har berättat med piratstaden och det gamla Kuba på något sätt. Lite Pirates of Caribbean.
Ja, men absolut.
Det hållet.
Absolut. Nej, men det var ju där piraterna hängde i Karibien, i Nassau och Tortuga och alla de här platserna i Kuba. Det var stationer för pirater och sen, du vet, spanskt militia, galjoner och sen britterna och USA. Alla har velat ha den där lilla paradis. Det finns mangoträd överallt och varmt genomskinligt vatten.
Och de hade någon med den här borgen som de visade också igår, att det fanns en, det var helt omöjligt att ta sig igenom den här kanalen.
Det var en strategisk plats för militärerna. De hade en massa borgar och perfekt för kanoner, så vem som helst försökte ta det skulle få sig en smäll.
Ja.
Ja, och sen, ja, Kuba är en fantastisk plats. Jag förändrar mitt liv och åker dit. Fick se mycket, prata mycket, diskutera mycket, lära mig mycket och njuta. Det var, du vet, ett trevligt folk. De är ganska sunda i skallen, tycker jag.
Jo, och sen pratar du spanska och har din familj.
Ja, visst.
Alltså, det finns ju många anledningar som gör att du...
Ja, jag menar, jag har fått en introduktion hela livet. Min familj, så fort de träffas och tar några rom så blir alla kubaner helt plötsligt. Börjar snacka Kuba, dansa salsa. Och så när jag åkte dit så åkte jag med familjen, åkte en grupp och fick mig en fantastisk resa genom många städer, genom många... Jag har sett mer av Kuba än de flesta kubanerna har sett, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, ja men då är ju pengar.
Ja. Ja, vi kunde komma dit, hyra en bil, vilket inte många kubanerna kan, och resa runt. Många kubanerna har aldrig lämnat Havana.
Nej.
Så ja, jag är lycklig lottad. Men du vet, det var ju så, man, kubanerna som inte mådde bra, man lyssnade på dem, hörde dem. Och sen de som mådde bra och bodde lite mer fattigare områden i östra Kuba, de var helt med regimen. Speciellt östra Kuba. De lite fattigare, mindre kosmopolita, de älskar Fidel och regimen och vad de fått och så vidare. Läkare, alltså de får utbildning, hälsa, det var små kliniker i de fattigaste byarna utom ingenstans och väldigt bra kvalitet också på det. Det är ett gammalt sån där stad i, antingen det är moderna arkitektur från 30-talet eller så är det sovjetisk arkitektur som funkar. Så det, you know, landet rullar på även om det är väldigt fattigt.
Det där är intressant att man... Jag tycker det är intressant det där, vad är det som betyder någonting för ett samhälle egentligen? Vad är det som, är det att du har infrastruktur, du har höghus, du har byggnader, du har turism, du har, inte vet jag, ett ekonomiskt högfungerande land för några? Eller är det att alla har sjukvård, hälsa, utbildning? Och det där tror jag verkligen är så här ställningstagande, ett grundläggande ställningstagande som man kommer behöva göra. Jag har ju aldrig behövt göra det ställningstagandet. Jag har aldrig ens, för att den sämsta dagen i Sverige kommer fortfarande vara bättre än den sämsta dagen i, vet jag, Kuba.
Mm.
För åtminstone i Sverige så finns möjligheten. Det finns jättemånga som har ramlat mellan systemet. Du har jobbat på ett behandlingshem för narkomaner.
LVM-hem.
LVM-hem.
Ännu mer instängt.
Ja, nej, men du har jobbat på ett sånt. Och det är klart att det finns bottenskikt i Sverige också. Det finns människor det är väldigt synd om. Men om det verkligen skiter sig så finns det en räddning. Mm. Här har ju människor börjat dö nu. Det berättar ju Shansho, din bekanta.
Av corona eller av kyla eller av hunger, jag vet inte. Men det har blivit
nej, bra mycket fattigare. Nej, men alltså han berättade att han hade varit på väg till La Vega.
Mm.
Man hade gått eller tagit bilen. Man börjar se döda människor efter vägen.
Något sånt där sa han. Han var inte så specifik, men han sa att vissa stånd hade försvunnit där folk hade brukat stå och sälja. De människorna har dött bort. Lite dramatiskt med tanke på att vi går dit varje vecka. Men så är det. Saken har blivit bra mycket tuffare här.
Ja, jag förstod det som, för du hade, när du sist sa det så sa han att han hade sett massa döda människor.
Ja, det var på chatten. Jag måste fråga honom om detaljerna.
Ja. Det är lättare form av hypokondriker den här mannen också så.
Han är ju lite, nej men alltså det är inte att tacka ner, alltså jag tror mycket hemskhet håller på att hända. Folk går runt hungriga, kyla, folk går crazy, deprimerade, begår självmord. Jag kan tänka mig allt det där händer. Men du, jag bor i Providencia, i vår lilla värld.
Jo. Men det är det här jag tänker. För att när man kommer från Sverige, när man kommer med ett liksom friskt sinne inom citationstecken, att se allt det här, det är klart att det där påverkar för resten av livet. Och det där är ju någonting... Ja, jag kommer ju aldrig kunna vara, to be honest, jag kommer aldrig kunna vara lika lycklig igen. Nej, men så är det. Alltså, jag kommer aldrig kunna sitta helt avslappnat, avkopplad på en liksom fin restaurang och käka på någon stjärnkrog.
Jag tror du kommer vara ännu lyckligare.
Jo, alltså jag kommer
kunna urskilja vad som verkligen ger dig lycka från det som du trodde gav dig lycka.
Nej, men alltså det jag menar är att jag kommer aldrig kunna se det på samma sätt som jag gjort innan.
That's true.
För att varje gång jag kommer sätta mig i en sån här situation så kommer jag tänka på allting man såg här och allting man fick uppleva här. Och det där kanske låter lite, jag vet inte. Jag åkte till andra sidan jordkloten, förändrade livet, hittade mig själv. Det är väldigt mycket självhjälpsbok över det hela. Men jag kan nog ändå känna att där har det förändrats för mig. Jag kan inte med fullständig enkelhet bara släppa de människorna man ser på La Vega nu och det blir värre. Igår när vi gick och handlade gick vi förbi två 15-åringar. Som har hittat någon madrass, sitter och tigger.
Ja.
Och man hittar människor, liksom mammor med barnvagnar. De går ut och tigger. Det är ju inte lätt. Och det är klart att det här påverkar en själv också. Alltså här har man ju ett ansvar som västlänning. Antingen så blundar man, antingen sätter man på skyddslapparna. Och så ser man inte det här, så lever man i sin bubbla tryggt och säkert. Vilket jag kan... Alltså ibland när man har utsatt sig för saker så kan jag ju ångra det. Aldrig på sikt, för jag har alltid lärt mig väldigt mycket mer. Men det jag menar är att det är klart att det är skönt att vara i sin egen bubbla. Det är skönt att inte se sanningen ibland. Det är väldigt behändigt att bara blunda. Åka hem så fort det blir tungt eller åka bort så fort det blir... Alltså, förstår du?
Jag tror det är lite berusande att bara tänka på sig själv. Jag tror man kan gå in i det här som ett missbruk. Och bli extra blind, extra careless och lite extra egoistisk. Det är en disciplin att inte tänka på sig själv först. Det är bra att tänka på sig själv först. Du måste vara, för att bli sund i skallen och hantera dina känslor kvar och så vidare, så måste du tänka på dig själv och fokusera på dig själv och ditt liv. Men vad gör du efter det?
Nej, men och sen är det ju inte alltid självklart vad det är som leder en dit. Alltså jag tänker ju att det är inte mycket kunskap som har kommit smärtfritt. Det är inte mycket insikter som har kommit som bara sköljer över en när man dansar liksom kumbaya. Insikt är ju oftast ganska tungt.
Som de säger, the glory was never in the comfort zone.
Nej, men visst.
Och jag måste erkänna att idag har du mått dåligt. Vi har båda gråtit i morse. Vi pratade om varandra. Att du mår som du mår nu är bara en indikation för mig att du fortfarande har att lära.
Sant.
Jag vill inte vara sån. Jag kunde inte säga det då.
Nej.
Men jag känner liksom, okej, okay, då behöver vi lite mer tid. För om du vet, måste smälta allt det här lite mer. En karantän, två karantän, tre karantän. Om du förstått att du kan leva i det här och inte din värld inte går under på grund av det, så borde det kvitta med att karantän de slänger på oss. Vi fortsätter äta gott, vi fortsätter göra det vi skulle göra även om vi var fria. Vi får bara inte gå ut. Och så finns det militär på gatorna och det blir en psykologisk aspekt. Det blir lite osäker i luften, men vi är ju fortfarande oss själva och vi är fortfarande i säkerhet. The important stuff is still there.
Jo, absolut. Nej, jag tänker mer att man... Det är ju precis som du säger. Alltså, sitter man och beklagar sig över den situationen jag har nu, då har jag inte varit här tillräckligt länge. För att det är ingen dålig situation.
Nej.
Det är alltså om man jämför det med resten av människorna som... Och sen... Vet du en sak som jag störde mig sjukt mycket på dig när jag kom?
Okej.
Okay. Ja, det var att du alltid... Ja, men tänk på barnen i Afrika. Nej, men jag utvecklas. Nej, men ja, det är lite tungt, men det här är bra. Du var så jävla positiv hela tiden. Ja, men jag höll på att bli galen på det. Jag bara, kan någonting någon gång få vara lite jobbigt? Nej, inte det. Men grejen är att jag har ju insett mer och mer. Det hjälper inte att gnälla. Det hjälper inte att tycka synd om mig själv. Det hjälper inte att sitta och liksom, jag vill hem till Sverige. Jag saknar mina vänner. Kommer inte hjälpa ett skit, för det går inga flygplan.
Till att börja med.
Nej, men jag kan inte komma hem. Jag sitter här. Jag är liksom fett instängd. Jag kan inte ta mig till Sverige.
It's a pretty fucked up situation.
Ja, men och det är det här. Vet du, kom du ihåg när jag berättade? Jag är så jävla tröttsam. Jag pratade med mamma om det här också. Kom du ihåg Australien, min historia där?
Ja.
Jag kanske har berättat den här historien här, men i så fall får ni lyssna på den igen. Jag stod rot här i Australien när jag var 21 år gammal. Åkte själv de första 3 månaderna. Månad 1. Då hade jag varit i Sydney 2 veckor och sen åkte jag ner till Melbourne. Och där skulle jag söka reda på ett jobb. Bodde på ett hostel, inser en dag när jag har packat ihop alla mina grejer, hittat ett boende, åker upp dit och ska leta efter mitt pass, så är det borta. Och tänker jag, men då ligger väl det kvar på hostelet, naiv som man är i den åldern. Går tillbaka till hostelet, hej, jag har tappat mitt pass, har ni det? Nej. Nej. Och så sa jag till den här tjejen som stod i kassan, kan du åtminstone titta i lådorna? Kan du liksom... Hon bara, nej, vi don't have it. Hej, okej. Okay. Och så fick jag åka hem och så leta igenom alla mina grejer hemma, hittade ingenting. Jag blev lite orolig, tänkte jag ska inte ringa till mamma och pappa nu, för de kommer bli för oroliga. 20 år på andra sidan jordklotet, tappa passet. Inte aktuellt. Så jag fortsatte mina dagar som de var. Det var St. Patrick's Day, en kanadensisk tjej, jag bodde med Mandy. Vi skulle ut och festa. Och så sa vi, ja, men det blir skitbra. Så jag tog med mig mitt... jag hade inget annat ID-kort, men jag hade ett stämplat pass som var giltigt i tid, men egentligen inte giltigt rent, det ska inte funka som identifiering, men på en krog så skulle det kunna funka till exempel. I alla fall i Australien. Så det hade jag, kommer inte med, hinner komma in på krogen innan min plånbok är borta och mitt bankomat. Då hade man så här lite skrapkort om man skulle föra över pengar.
Ja.
Så det skrapkortet var borta, mitt bankomatkort var borta, alla mina pengar var borta, mitt visum var borta, mitt pass var borta och jag hade inget giltig identifiering, alltså identifikation.
Yes.
Och där stod man 20 år inne på krogen och bara, fan gör jag nu? Så jag började ju gråta och inse att jag måste ringa till pappa, han måste ju spärra kortet. Så jag gick ut från krogen och bara ringde till pappa och höll mig någorlunda sansad. Han spärrade kortet och sa, ja, men du får ringa sen så får vi se hur vi löser det här. Och sen satt jag mig på asfalten och bara grät. För jag tänkte, det var ju inte meningen att jag skulle åka till det här förbaskade landet själv. Jag känner verkligen sån fullständig uppgivenhet när jag satt där på trottoaren. Och älskar ju Australien för det här, för du vet, jag hann inte mer än sätta mig ner och börja gråta för den första personen kom fram. Oh, hi, how are you? Oh, do you need any help? Do you need money? I'm so sorry for hear what you've been through. Och sen så skulle jag gå in igen. Vakten säger, nej men har du en gång gått ut så kan du inte komma in igen. Och jag hade ju mascara runnen ner för hela kinderna, sminket var ju liksom 5 cm längre ner än det var från början. Och bara stirrade på honom och sa, I just dropped my visa card, I dropped my passport, I dropped my visa, I dropped everything that has anything to do with who I am and what I do here, and I'm completely alone. Can I just please enter this place once again and try to find my visa card? Och han den där stackaren, han bara stirrar ju på mig, så tror jag att jag faktiskt fick en kram och han bara, yeah, Claire, of course you can go in, that's all right. Och sen när jag kom ut här igen, han bara, do you have any place to sleep? Do you have any place to go? Do you want to drive home? Och just när man känner att det här var genuint vänligt, det var ingen liksom flörtig, utan det var alla australienare som jag träffade var verkligen så himla varma och snälla. Men jag kommer ihåg hur jag tänkte det där ögonblicket. Var det här verkligen meningen? Att jag skulle åka? Och hade det ganska tungt med det. Och sen löste jag den här situationen på bästa möjliga sätt. I och med att jag inte hade någonting så var det bara att sätta igång hela processen dagen efter och börja söka jobb och försöka få pengar. Och försöka lösa situationen med passet. Och för att bara avsluta den här historien. Precis innan jag bokade biljett ner till Canberra, jag hade lyckats öppna ett australiensiskt bankomatkort. Så jag kunde föra över pengar precis innan jag åkte till Canberra. För att fixa ett provisoriskt pass så åkte jag förbi det här hostelet igen. Och så stod det en annan kille där. Och jag bara, oh hey, I dropped my passport just 3 weeks ago. I just wonder if it's here or... Och han supertrevlig, jättesnäll. Yeah, of course I'm going to search for it, it's right. Första lådan han drar upp så ligger mitt pass där. Och jag kom på det där att alltså, efter den situationen när jag kom hem, Mandy som jag bodde med, hon började skratta och sa just att yeah, you know, I tried to calm you down when everything happened, but I realized you're fucked. You're completely fucked.
Oh man.
Och hon sa det, jag kan inte hjälpa dig. Hon bara, jag kunde inte trösta dig, jag kunde inte hjälpa dig, för jag insåg bara, no,
Ja,
you're screwed.
nej, vad knepig situation och jag är så glad att du löste den så bra.
Ja, men och sen löste jag den här situationen och sen direkt efter det där så, ja, det var inte många veckor efter förrän Olle ringde och berättade att pappa var i koma. Och han ringer och berättar att du kanske aldrig mer får träffa pappa igen. Och där sitter man på andra sidan jordklotet. Brorsans dåvarande flickvän bodde några kilometer ifrån mig, men det var liksom enda personen jag kände. Och henne hade jag träffat i någon månad när hon var hälsa på Olle i Sverige, så jag kände ju inte henne heller. Och jag kommer ihåg liksom, och det där präglade ju resten av hela min, det där är klart att det där har påverkat resten av mitt liv. Jag har haft jättesvårt att resa efter den där händelsen. För sen när jag kom hem så hade ju pappa, han blev kry, han blev bra efter den där koman. Men han var ju sjuk. Så han dog ju 1 år efter att jag kom hem från Australien. Men det där gjorde att jag hade svårt att resa, för jag insåg i den där resan att vad är det som egentligen betyder någonting? Och det är familjen. Ingenting är någonting värt utan familjen. Mina bröder, min mamma, min pappa, liksom det är det närmsta jag har. Och jag insåg där som liksom 20 år gammal att alla fina restauranger, alla resor, man upptäcker sig själv, man reser för att utvecklas. Ingenting spelar någon roll. Enda som spelar roll är att ens familj mår bra. Och det är klart att den där tanken korsar mig nu. För att innan jag reste, och nu låter man ju som världens skräcksen av det att tänka det här, men innan jag reste så fick jag jätteångest. Jag ville verkligen träffa mina bröder innan jag åkte. Och jag ringde till Kalle och Olle och sa, men jag kan komma upp den här tisdagen och åka hem på onsdagen. Jag får bara en dag med er, en middag. Och jag kommer ihåg hur Olle skrattade och sa, men Ebba, vad fan, liksom, bli inte som mamma. Ta inte ut, problem tar man när de kommer. Men jag åkte upp och hälsade på dem. Och mamma kom sista dagarna, hon körde mig till flygplatsen och jag fick verkligen en stund med dem. Och nu händer det här med coronan. Att det är klart, alltså, vi har ingen aning om vad det är som händer. Flygen har varit stängda nu i 3 månader. I 2 månader i Chile. Och på något sätt så här... Jag skulle aldrig vilja göra omresan i Australien. Jag skulle aldrig vilja ha det ogjort. Jag insåg bara massa saker.
Mm.
Och det är samma sak med det här. Det är jättetungt. Alltså, för jag är svensk. Jag är uppvuxen i världens finaste förhållanden. Det har varit lugnt, det har varit säkert, det har varit tryggt. Jag har aldrig haft några utomstående yttre hot. Polisen har alltid varit skyddarna av samhället. Militären har alltid känts som en säkerhet om det skulle hända någonting. Nu är militären som den är i Sverige. Men jag har aldrig haft någon negativ bild på militär eller polis. Och att få den upplevelsen här och den dagen man lyckas komma hem till Sverige igen. Det är klart att jag kommer aldrig vilja ha det här ogjort. Även om det är corona, även om det är revolution. Snarare tack vare corona, tack vare revolution, tack vare allting jag fått uppleva här. Så har ju det förändrat hela livet. Men ja, det är klart att jag, liksom, den här historien med pappa påverkar mig fortfarande. Man är rädd att människor i ens omgivning, ens familj kommer försvinna innan man är hemma igen. Och det låter ju så himla hårt och låter så, men fan, corona. Det är många som är i riskgrupper. Har man diabetes, är man överviktig, har man problem med lungorna, har man sjukdom så är man i riskzon. Det här viruset sprids som löpeld.
Och det är därför vi är instängda.
Det är därför vi är instängda.
Sverige kan hantera det på annat vis. Här kan man inte riktigt det.
Nej.
Vi som bor här uppe kan, men även där blir det lite oansvarigt. Så ja, vi är instängda, vi drar på oss maskerna, vi värnar om alkohol. Har vi varit i Sverige har vi skitit i,
antagligen. Den största sannolikhet.
Men,
finns ju restriktioner där också. Men
vi är i Chile, you know, det är du land. Vare sig de vill eller ej så är det du land, så ja.
Men om jag frågar dig, tror du att den här karantänen beror på corona? Eller tror du att den beror på att man vill tysta och stänga ner?
Jag tror det är en blandning av att vad du än gör som inte tar, ska man säga, Sverige har fått mycket slack för det de gör. I början i alla fall. De blir tungt kritiserade. Första gången man hånar Sverige i någon artikel någonstans. Det var verkligen tungt. Men svenskarna var lugna. Bara, vi vet vad vi gör. Vi vet vad vi håller på med. Vad säger som vi snackar och byter idéer och erfarenheter istället för att ni bara kritiserar oss? Well, i det klimatet, de ville ju inte stänga ner här i början. De ville inte stänga ner företagen. De körde Trumps ramsa av att nej, vi måste sätta igång ekonomin. Vi får inte stoppa ekonomin.
Mm.
De försökte det. Och sen blev jäkla massa människor sjuka. Och massa människor kommer att hålla på att dö. Men det skulle ske ändå. I det här systemet som det funkar, en sån här sjukdom. Det finns massa fler människor i riskzon. Av ren... De har inte isolering i sina hem. Vinden kommer forsa igen. De kommer frysa hela dagen. Om någon av dem får corona, jag kommer hela familjen stryka med. För det är bara... Det är för dåliga omständigheter för att ta sig an en sån här sjukdom. Maten är dålig. Immunförsvaret är dåligt. De är sönderstressade för jobb. De sover dåligt. Och dåligt hus. Hur ska du skydda dig?
Nej, men och sen måste man ju också inse att här finns ju... Jag pratade med en god vän i telefon som sa det här med vad bryr jag mig om ett virus som kommer döda mig om 2 veckor och man behöver äta idag.
Mm.
Och det finns ju många sådana människor här i Chile också, och det är därför den här situationen är så mycket svårare här än i Sverige. Man kan kritisera Sverige och Sverige har fått oerhört mycket kritik och kanske befogad, men du kan inte jämföra Sverige med Chile. Och grejen är här blir problemet att sätter du karantän i hela stan, vilket det är gjort nu, människor kommer dö. som följer över att det är karantän, för människor kommer sannolikt svälta ihjäl. Mm. Om det är karantän i en månad, de kan inte tjäna några pengar. Kanske inte svälta ihjäl, men de kommer ha det fruktansvärt hemskt och tungt och jobbigt. Ja, och folk, det kommer inte komma in några pengar.
Folk gör ju hungerstrejk utanför centrum.
Ja, men de kanske faktiskt till och med svälta ihjäl. Alltså, ja. Och det här är ju jättehemskt. Men det här är problemet med att stänga hela stan. Problemet med att ha öppet hela stan är att lika många människor kommer dö.
Ja, och som det funkar nu, sjukhusen är ju packade.
Ja.
Vilket bara ökar risken för smittning. Jag hörde nu att 90% av all smittning sker inomhus. Hem eller på jobb eller på sjukhuset.
90%?
Ja, något sånt där. Alltså, för utomhus är det väldigt svårt att få smittan. Någon måste typ hosta dig in i munnen. Och om du undviker människor så är det väldigt lätt att du undviker det. Men just som de gör det här, jag tycker inte det är rätt strategi alls. Har de gjort det som Sverige, jag tror det hade gått bra mycket bättre. Och hjälpa befolkningen såklart, kanske en Marshallplan, att folk får lite mer cash och de kan leva. De måste ju be och böna om att få någon hjälp. Och sen kommer de som är just makten ändå göra någon sorts business med det, så att de kan undvika skatt eller whatever.
Ja, nej men och grejen att så länge människor överlever så kan man ju faktiskt hålla de här rika knösarna utanför. Även om de gör det för egen vinning så resulterar ju ändå i någonting gott.
Ja.
Människor, men det var ju någon miljonär här som kom ut med matpaket i det hela.
Han är vår Rockefeller. Det finns såna multibiljonärer här. Fungerar exakt likadant som USA. Det finns ett par namn, ett par familjer som äger hela skiten.
Ja, men och som sagt, fördelen här, ja men det räddar ju människor. Men jag tycker att det är en sån komplex situation som den är, att men det tröstar mig ändå att du säger att du tror att det här är en blandning. Att det inte bara är, jag kanske är skräckscenariotänkare här, men jag
tror det gynnar dem. Det gynnar dem att normalisera och ha militär på gatorna. Det gynnar att folk inte på gatorna förstör och manifesterar sig. Nu är alla tysta i sina hem. Man hör bara ekot av den sociala rörelsen. Då och då så gör de börjar klappa från sina balkonger eller gör lite ljud. Eller skicka grejer på Instagram, men det är ju inte den elden som brukar vara. När det är igång så är det igång och man känner det hela dagen. Man kan känna det i luften, man känner liksom fan, vad som helst kan hända när som helst.
Jo, man känner det hela tiden.
Ja, visst, man hör ambulanser, man hör poliser, man hör folket. Det är en annan känsla i luften. Nu är allting tyst. Jag var ute på balkongen där 2 på morgonen igår. Det var en spökstad, Santiago.
Ja, ja.
Det var dimmigt och tyst och just ominous.
Nej, men då jag tänker på bilden som vi såg häromdagen när vi åkte med bilen och hämtade våra gymgrejer. Där helt plötsligt svänger fram en... Alltså, om ni tänker på såna krigsfilmer man har sett när militärerna kommer i öppna skåpbilar. Mm. Man sitter liksom på dyner med sina vapen och är stridsklara.
Som en hästsko sitter man typ.
Ja, men precis. Och just det här öppna flaket som man har sett i massa amerikanska filmer. När helt plötsligt en sån där bil dundrar förbi en. Jag satt med Instagram och satt och tittade på några kompisar som var ute och festade. Satt och drack öl på en balkong. Eller till och med på någon bar. Man såg att det var mycket folk rörelse ute från Sverige. Och så tittade jag upp och ser den här militärbilen med beväpnade militärer upp till örsnibbarna som åker förbi och bara kontrollerar gatan att människor inte är ute. Och jag så här, jag har aldrig sett den här bilden. Det kändes så surrealistiskt. Just när man liksom vet att orsaken till att de här militärerna är på gatan, den orsaken finns i Sverige också. Men grejen är att där sitter de utan munskydd på en bar.
Mm.
Här är en stor bil med massa militärer. Och du vet när de går på gatan, det ser ut som en sån här träningsläger för militärer. De går liksom i flocker.
Ja, alla sina jäkla vapen. Ja, det är som en sorts polisstat. Och det känns som att världen håller på att vakna upp för det fenomenet. Man har inte ens sett det komma, men nu ser man i USA håller på att vakna upp för de börjar filma exakt som här. Börjar de filma poliser som gör hemskheter. Och folk kan inte blunda för det.
Ja, det var en afrikan som blev mördad häromdagen, en afroamerikan.
Ja, yeah, alltså en snubbe hade knät på honom. Han var fastbunden och de hade knät på hans nacke i några minuter. Helt onödigt. Han var oskyldig. Han ville bara inte bli arresterad ingenstans på det där sättet. Så han gjorde lite motstånd. You're dead. De brottade ner honom. Höll om det tills han kvävdes.
Det finns
eller en hjärtinfarkt eller vad det var. Och folk filmar. Och det här var mitt på dagen. Och den polisen var faktiskt en stor avid make America great again, make America whites great again också. Han var liksom crème de la crème av en asshole.
Men det var fem som fick avsked direkt efter det där.
Ja, okej, men en fick och en blev av med livet.
Ja, men, jo.
Jag förstår vad du menar.
Men grejen är att någon rättvisa liksom,
ja.
Även om det inte är någon tröst, så är det åtminstone en liten så här, okej, någon form av rättvisa fanns det här. Man sket inte i det.
Bäst för dem. Jag menar, det börjar bunta upp sig en massa sådana här videos. Jag satt upp en video nu precis på Instagram. Man ser det, ett kompendium av videos av amerikansk polis som beter sig helt oacceptabelt. De har sett för många filmer. Hon skjuter genom sin egen ruta och skjuter på en annan bil. Alltså, vad är det för protokoll?
Nej, men det är ju helt galet. Nej, men det finns ju ett, för det där, det finns en historia i Sverige på ett LVM-hem, tror jag. Där det var en tjej som blev dödad på precis det här sättet. Som, för det finns ett polisgrepp när du sätter knät i rygg vid skuldrarna. Så kan du på något sätt krossa typ lungorna, eller det är någonting som gör att det där är ett riktigt, riktigt farligt polisgrepp, du kan dö.
Oh.
Och den här tjejen i svenska LVM-hemmet dog.
Antagligen lär jag känna henne, om det är samma vi pratar om.
Ja, det kanske är det.
Jag tror jag lär känna henne personligen.
Oj. Ja, för jag har bara lyssnat på en dokumentär om det där.
Ja, jag har känt många personer som dog sådär. Men det fanns ett som blev lite...
Många som dog genom att...
Ja, alltså, de var polishäktet, de ja, stod huvudet i väggen och...
Jo, men inte att du skulle ha gått in och dödat henne.
Nej.
Så många historier har väl inte.
Nej.
För det var ju det som hände, det var ju...
Skotta, nej.
Nej, men det var det jag menade. Det finns ju liksom... Den här historien var ju att en person som jobbade där hade gått in och tryckt ner henne i golvet.
Jaha, nej, det har jag aldrig varit med om, som tur är.
Nej, men det är det jag menar. Det var ju att hon löpte väl amok på någon vänster. Och de tog henne.
Ja.
Henne eller honom, jag kommer inte riktigt ihåg. Han eller hon dog i alla fall.
Ja.
Som följde över att de blev kvävda. Man hade ett knä i ryggen för länge.
Ja, tyvärr. Alltså, jag har sett scener när något sånt där kunde ha hänt. Och sen är det också så att alla de som är i de institutionerna brukar vara i väldigt, väldigt dåligt skick. Precis också under avtändning. Det är faktiskt riskabelt. Att göra saker som vi gör för att de ska tända av. Jag menar, deras kroppar det är inte en vanlig kropp. Man kan få en hjärtinfarkt ur ingenstans. De har redan haft 5 hjärtinfarkter. De har 20 överdoser. De har återuppväckt dem 20 gånger. De har ingen rädsla för döden alls. Så det är en annan sorts människa.
Ja.
Och så om de har en kropp som är fördärvad för missbruket. De är mitt i abstinensen. De trycker ner den. Det är stress. De har en övervikt. Eller de har någon sjukdom. Även en tung depression. Deras livsglädje är liksom på golvet. Jag kan tänka mig att den där kroppen bara stängs av. You know what, I've had enough of this shit. Ska jag också bli nedbrottad och kvävd? Glöm det.
Jo, nej men visst. Nej, men det var väl det där som hände också. Jag misstänker att det är samma som hände i USA, att man... Det var så han dog.
Yes.
Den här killen, och det här är ju... Nej men visst, jag följer ju Instagram för lite. Jag följer media för lite. För att liksom, det du säger, att världen håller på att vakna upp. USA, jag har för dålig koll. Det enda jag ser är liksom bara att det är massa människor som dör och som röstar på Trump.
Jag tror, man tänker på USA, man tänker dess rötter, man tänker vilda västern, man tänker inbördeskrig, slaveri, mycket våld. Jag tycker man märker att deras rötter fortfarande manifesterar sig. Det är fortfarande väldigt mycket vilda västern. Åker du söderut, alla har ett vapen, alla vill ju använda det. Du kan dö vilken dag som helst.
Ja. Nej, visst. Var skulle vi komma med det här? Varför pratar vi om det här?
Jag ville bara att du skulle ventilera lite grann.
Jo, nej, men varför pratar vi om USA?
För det där har hänt precis. Och det är aktuellt om man jämför med polis här. Att polis har betett sig på lika vis. Och du var orolig för militär på gatan. Och jag snackade om polisstater. Att beväpnade människor som har mer auktoritet än du. De börjar bli många. Och eventuellt så får man liksom bara försiktig helt enkelt.
Ja, och som du säger, det är faktiskt en tröst att du inte blint tror att det bara är på grund av djävulskap de stänger in oss.
Nej, de försöker vara försiktiga. De har fått att pinjera han är politisk suicide. Hela landet tycker illa om honom nu. Vilket är skönt, för jag har sett honom i hans kampanj nu i över 10 år, trött på hans face. Så det är skönt att se att alla tröttar på honom, för han är en idiot.
Jo, nej, men jag tyckte bara att det var obehagligt när allting har bröt ut. Att så här, jag kan inte lita på... Jag kan inte lita på staten här. Jag kan inte lita på att de... Alltså för mig är det ju ingen fara. För dig är det ingen fara. Det är garanterat ingen fara. Alltså jag måste... Oj. Det här är en historia som inte många av min familj som kommer uppskatta. När du och jag bråkade och jag satt i parken.
Yeah, tell the story.
Oh. Jag vet inte, men, ja, så här var det. Jag och Mario hade bråkat. Jag var på riktigt kasthumör. Så jag flög ut från boxningslektionen och sa, nej, jag kommer bara förpesta hela stämningen här inom, jag ska vara kvar här. Så det är bättre att jag går. Och sen, klockan var inte mer än 6, lugnt, fridfullt, på gatorna, inga problem. Jag ringer min vän Simon, vi sitter och pratar, jag går till en park där vi ofta brukar sitta. Och svär för kung och fosterland över hur arg jag är på dig. Och sen helt plötsligt börjar jag märka att det kommer massa människor springande emot mig. Och det här var ju typ 3 veckor efter att den här förra händelsen hade hänt. När vi hade sprungit från polisen.
Nej, inte sprungit från polisen.
Ja, samt massa fler gånger man har gått igenom tårgas. Man har sett människor bli misshandlade. Jag var så jäkla trött på skiten.
Du har fått en bra träning.
Ja, men jag var riktigt jävla less på att se de här poliserna och militärerna. Och Wanakon och vattenkanonen. Jag var less på att se alla piker. Och när jag sitter där i parken som mest förbannad så hör jag att människor börjar skrika, komma liksom joggandes. Men förvisso ganska mycket leenden, det var ingen panik.
Right.
Men människor kom springande, Paco, Coliao! Och det känns lite som tjuv och polis.
Ja.
Och jag tittar på dem där, jag bara nej. Jag tänker inte röra på mig, jag pallar inte, jag vill inte. Jag fan orkar inte med de här poliserna mer.
Mm.
Nej, jag tänker inte röra mig, jag tänker sitta kvar här. Så jag satt ju med armarna och benen i kors och pratade i mitt headset med min kompis. Och så säger jag till Simon, ja, nej, nu ser jag ju 40 poliser. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polisbilar. Alltså jag är så jävla trött på det här. Och Simon bara, men vadå, är de närhet? Ja, de är runt mig. Och jag satt ju där. Och sen kommer du genom parken så ser man ju typ 40 poliser som går på led med sina vapen dragna. Alltså du skulle kunna sätta in typ... Star Wars, dam 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 daram dam daram.
Jag vet, de ser ut som Star Troopers.
Det är exakt den känslan de inger när de kommer gåendes där. Men just att jag var så arg och jag var så trött. Och sen hann jag ju tänka någonstans rationellt. Jag är fan turist, jag har ett huvud längre än samtliga här. Jag ser allt annat ut än chilensk. Det kommer bara vara tungt för dem. För dels jag fattar inte spanska. Och sannolikt så kan ingen av dem engelska. Så att de kommer bara ha det jobbigt att prata med mig. De kommer störa sig på att de inte vet vad de ska göra. Jag hade försökt traggla mig vidare med min spanska. Det blir en för jobbig situation för dem. Jag tror att jag bara fullständigt litade på det. Och de gick ju förbi där. Och de stirrar ju på mig som om jag vore helt galen.
De måste alla verkligen tänkt. Ska jag bara inte bara ligga och dra med den här väskan. Och typ se om man kan bjuda den här tjejen på en kaffe. Jag menar, snacka om en idiotisk aktivitet gentemot en fantastisk aktivitet som att typ försöka sätta sig och prata med dig.
Ja, nej, men jag märkte ju alla tittade ju på mig. Alltså, och sen när jag berättade det här, för jag upplevde ju inte som det här någon farlig situation. Utan jag var väldigt lugn. Jag tänkte bara, men vad fasen ska de göra? Vad ska de göra? Jag är turist. Jag är liksom svensk. Jag är...
That's the spirit.
Ja, nej, men det var den känslan jag hade. Men sen när jag berättade det här för 2 chilenska väninnor, de har bott i Sverige båda 2, så de pratar svenska. Och när jag berättade för dem, de satt ju och tittade på mig, bara tog händerna för huvudet och bara, nej, så där kan du ju inte göra. Och i fullt gapskratt. Ja. Och så tyckte de att det var jätteroligt. Det var ju inte så här, du är galen, utan det var ju bara, nej, wow.
Men grejen är att det sjukt. Finns en konstig triangel av försiktighet, komedi och absolut rädsla.
Ja, verkligen.
Och man måste liksom välja 2 av de här.
Mm.
Eller kanske alla 3. Men i det fallet... Hur ska man säga? Alla här är jätterädda för poliserna. Men till den grad att man ger ju inte poliserna en chans att ens verka mänskliga. De är bara en executioner. Och det är fel. När revolutionen startar, jag pratar med polisen, jag försöker kontakta dem tills, du vet, man blir eventuellt trött när man ser vad fan de håller på med, och till slut så blir man lika antagonistisk som vem som helst. Men man ska ju inte vara rädd bara för att vara rädd. Man ska vara försiktig, man ska vara smart.
Jo, och sen alltså, jag upplevde aldrig att det där var oförsiktighet. Jag upplevde aldrig att det där var idioti. Jag upplevde aldrig mig hotad. Jag upplevde aldrig att jag upplevde bara mig trött och less.
Jag tyckte det var lite smart av dig. Men i ditt huvud resonerar, vad fan ska de göra med mig? Jag har det här och det här och det här. Och du har all rätt. Du vet, de bara gick den där grejen för att skrämma, sen fick de gå tillbaks.
Ja.
Det var under den dagen när polisen började mista lite sin potens.
Ja.
Folk slutade vara rädda för dem.
Ja, alltså för allt fler, jag tror att en reaktion, jag tror att anledningen till att jag reagerade som jag gjorde handlar ju om förändringarna av de andra. Alltså man kunde se ungdomar som verkligen pekar finger åt polisen och bara nej, tänk inte röra mig ur fläcken, jag tänker stanna här för jag har rätt att vara här. Du
Yes.
får inte skrämma iväg
Och det
mig.
finns en fantastisk kraft i det där. Om man är 100 pers, alla med mobil i hand, så känns det väldigt säkert. Inte jättesäkert, de kan arrestera dig. Men du känner i alla fall att, nej, jag har folket med mig. Det är därför jag la mig i den gången. Jag tror det är samma fenomen. Jag såg att folk började gå mot de här studenterna. Och folk ville liksom
Ja, när du
se
höll
och
på att bli arresterad.
se och filma. Och jag bara kände, nej, här kan man lägga sig. Jag har folket med mig. I värsta fall kan jag springa iväg och jag tror folk skulle ställa sig i vägen. Ja, du vet.
Jo, men det var ju det som hände. Det ser man ju i slutet av den här videon. Vi ska lägga upp den sen. Den finns på vår Instagram, Forza Sueca. Svensk styrka. Kan ni
Ja.
försöka komma ihåg att översätta på Google om ni tycker det är svårt?
Fuerza Sueca med Z. Fuerza.
Sueca. Där finns bilden från, där finns videon från när Mario försöker när han rymmer från polisen. Men man kan se i slutet av den videon att det finns ju många människor som alltså motar bort polisen från dig. Att de hjälper ju dig, de sliter ju i polisens västar och liksom hjälper till. Och det här är också, det är en sån jävla surrealistisk situation alltihopa. För det här, i början var det ju man ju, jag var aldrig, ska inte säga fortfarande att jag var rädd. Jag var nog väldigt säker med dig. Hade jag åkt hit själv och hade jag inte haft någon chilenare här, då hade jag ju aldrig varit med i manifestationerna. Jag hade aldrig varit ute på gatorna efter klockan 6. Som de flesta turister, för man känner inte landet, man kan inte kulturen. Och därför är jag så tacksam för att jag fick den här ingången via er. Alltså via dig, Pato, Inna, Gabi, Jenny, Alejandro, Filipe, alla de här människorna som har varit med under manifestationerna. Att jag har alltid känt mig så säker med er. Och även när vi blev jagade av polisen, jag kunde känna i både din och Alejandros hand, jag höll i era händer och jag kände mig trygg. Att, nej, men det kommer inte vara någon fara, jag kommer klara mig av det här. Men efter tillräckligt många gånger man har sett de här barrikaderna brinna över gatorna, man har sett poliser liksom övergå, eller poliser använda övervåld mot befolkningen, man har sett de här tonåringarna kastar stora stenbumlingar på poliserna. Jag har ju sett poliser blivit träffade. Det är ju ingen vacker syn, alltså det är rätt läskigt.
Det är en kamp.
Ja. Men där det till slut har blivit en surrealistisk känsla, för det känns som tjuv och polis. För
Ja.
ingen är rädd för polisen längre.
Nej.
Man märker liksom att det finns en fantastisk video som jag bara, liksom modet den killen har. De har ju stora vattenkanoner här som man ofta använder, det finns mycket i Europa också. Man använder vattenkanoner för att skingra människor, en ordentligt vass stråle, man flyger om du får den rätt på dig.
Ja, det är
Alltså det
farligt för ögonen där också.
är, ja, men alltså det är ju ett ordentligt tryck. Men när man ser en kille klättra upp, han tar språng och springer upp på den här vattenkanonen på taket, det ser ut som en jäkla actionrulle. Och ta tag i den här, liksom, vad det ser ut som en pansarvagnskanon, en sån här riktare. Och börja bara slita i den där som far åt alla håll och kanter, vatten sprutar.
En jäkla
Men jag tror han
hjälte alltså.
lyckas bryta sönder den
Jag
där
tror
till
han tog
slut
med
också.
sig den hem alltså.
Ja. Men, och det är det man märker, liksom, människor är bara helt fullständigt,
Och
alltså,
unga människor,
ja
det är
men de är
det.
15.
De äldre som levde genom kuppen, alla säger vi hade inte vågat göra det ungdomarna gör idag.
Nej.
And that's the difference. Vi har kamerorna, vi har den här unga, riktigt modiga generationen som gör vad som helst och tar en selfie därefter.
Jo, men och det är ju det här som blir så speciellt, för att det är verkligen så tydligt på hela deras approach här. Nej, men jag tänker inte leva sånt här skitliv.
Nej.
Vem är du att bestämma över mig? Det är liksom den
Ja,
inställningen.
men Greta Thunberg, samma attityd.
Ja, fullständigt
När
liksom.
generationen kommer fresh.
Fullständigt orädd. Ja, men Greta, liksom, how dare you? Säger hon till världens ledare,
Och
liksom.
alla vuxna, basically.
Ja, men alla vuxna, alla världens ledare, hon bara, hur vågar ni?
Ja,
Och det är
förstöra.
så det känns med ungdomarna här också. De tittar på polisen mer med blicken, men hur fan vågar ni?
Ja.
Ni ska inte göra så här mot oss.
Nej.
Och det är ju det som jag tror får den här revolutionen att Det är det som brinner, det är det som är glöden, det är det som får det här att upprätthållas, och det är därför jag också tror på att det kommer bli en förändring här. För ungdomarna här är så fruktansvärt orädda, de är bara arga.
Vi skulle behöva kaoset igen. Vi skulle få folket att må så bra. Man mår bra när det är lite kaos, ironiskt nog. Man känner
bra
samhörighet, man känner ett existentiellt lugn, man känner att man är med sitt folk.
Ja, och jag tror att det är inte så långt ifrån en lagkänsla. Vi möter de största rivalerna. Mm. Det är VM-final.
Intressant, jag har inte tänkt på det.
Nej, men det är VM-final, det är vi. Vi ska ha det här, vi ska vinna det här. Vi ska. Och man ser att alla människor har den glöden tillsammans. Men till skillnad från att det är 15 tjejer på en handbollsplan, så är det liksom 7 miljoner människor som har samma glöd i ögonen.
Fantastiskt.
Och jag tror att det där som brinner, det där som brinner, det är en gemensam eld. Alla liksom, alla människor står för en liten träkvist, men tillsammans så blir det en stor eld.
Right.
Som är jobbig att släcka.
Well, I don't know about you, men jag hade gärna velat stanna tills kampen är vunnen.
Det vet du att jag vill också. Och det är speciellt att vara här. Det är faktiskt det vi pratade lite grann om i morse, det vi båda två grät över. Att det är klart att man funderar, ja, men är det bättre att åka hem? Ta livet för vad det är där i Sverige. Det är inte samma sak som när jag åkte, men det är åtminstone mer likt mitt normala liv än det är här. Fast precis som du sa, det där livet vet jag redan vad det är. Jag vet vad det går ut på. Jag kan det där. Det här har jag aldrig varit med om. Jag tror att det där är största trösten för mig, att nej, men det är sant, vad har jag bråttom till? Jag fyller 30 år, men vad har jag bråttom till?
Ja, och det systemet där funkar, vilket är en fantastisk plan B.
Ja.
Låt mig vara det där B-et i stacken. Nej, inte stacken.
Kupan.
Kupan, tack. Ja. Som flyger lite längre bort och undersöker lite grann. För du kommer ändå komma tillbaks. Och du kommer bara ha så mycket god investerad tid här. Lär dig grejer du aldrig skulle kunna lära dig i Sverige. Av sheer osmosis. Bara för att du är fysiskt på en helt annan plats. Och du får interagera med allt annat som är här. Samtidigt handskas med känslan av att inte ha det du har där borta.
Ja, visst. Nej, men det där är jättenyttigt. Och det där är... Men det är tungt. Alltså, man känner... Jag har nog aldrig känt så tydligt att jag sitter på pedestal i mitt liv. Som nu. Att det är verkligen... Man sitter och gnäller, instängd. Ja, men boho, jag fryser inte ihjäl. Vilket min granne gör.
Right.
Och bokstavligt talat granne, liksom, fan, 5 kilometer härifrån så har lilla, vet jag, José dött. För men, hon svalt ihjäl.
Svalt ihjäl, kyla, jag vet inte. Vi får väl se.
Och jag tänker på de här tälten vi gick förbi på vägen till La Vega. När man tittar in i de där tälten och ser en massa mjukisdjur. Alltså det är typ en sån alltså jäkla jobbig bild. Ja. Den har etsat fast sig på min näthinna. Man tittar in i det, liksom det som är deras hem. En annan går där i liksom långbyxor och tjocktröja för att det börjar vara kallt. Och man ser små mjukisdjur och någon liten barnbok i tälten. Och inser att ja, alltså det här det är inte mer än några stenkast ifrån där vi sitter nu.
Mm.
Det är inte synd om det och mig. Och det är det jag menar, jag har nog aldrig varit så varsam om att jag sitter på ett privilegium som jag är här. Att jag, shit vad jag sitter med privilegium på pedestal. Och sen måste man tillåta sig själv att vara ledsen också. Jag är inte någon av de människorna i förorten här. Jag är inte ett fattigt barn i Afrika. Jag har mina preferenser. Jag har min idé över vad livet är. Jag tror att det är jättebra att utmana den idén.
Vet du vad jag tror slår det lite extra hårt också? Igår ringde min polare Mario mig. Han är från Malmö, han är från Möllan. Han har bott i Chile några år. Och vi snackar med honom. Han har en restaurang, han fick sälja den nu. Och vi snackar. Och det jag älskar med Mario är att han kvittar vad som händer i livet. Han har inte ändrat sitt sätt att snacka. Han pratar fortfarande som han är från The Hood. Så samtalet gick ungefär så här: mannen, shit, ska vara i det här landet faktiskt. Jag menar, vi drar.
Det är fantastiskt bra på
här
mån.
Palla var här, fuck. Det är så här, och jag tror det var någonting med den där dåliga svenskan som som slog dig dubbelt. Det kan inte vara att han är mer reasonable än Mario. För han tänkte sticka. Han bara, så fort de öppnar flygplatsen, jag drar, mannen, faktiskt.
Ja.
Och jag bara blev liksom så här: nej. Det är Mario. Jag förstår honom att han vill åka iväg. Jag vill se vart det här går, vad som händer. Sen åker vi tillbaks, det är lugnt. Sverige kommer alltid vara där, it's all good.
Nej, men det är sant, det är sant. Och sen, jag tror att mycket den här svenska stressen är den som börjar kicka igång hos mig nu också.
Det är så skönt att höra dig säga det. Jag skulle aldrig nämna det om det
Nej,
var.
jag vet att du inte skulle. Nej, men jag tror att det är den som börjar kicka in hos mig nu också. Nej, men gud, jag är snart 30. Det är någon begynnande åldersnoja som börjar smyga sig på här. Nej, men man måste ju tänka på framtiden, man måste tänka på pension, man måste tänka på jobba, karriär. Ja, alltså det är där jag är.
Please, babe.
Ja, men jag vet.
Just relax.
I know.
Världen håller på att lära världen en grej. Och
Jo.
allt vi tror om vad ett liv ska se ut i det här systemet måste man tänka om lite grann. Om det någon gång varit bra att vara hippie, this is the time.
Jo. Nej, men jag misstänker att jag försöker mer sålla i varför är det så himla jobbigt nu och varför, ja. Och det behövs inte många rader på listan av för- och nackdelar som får mig inse att det är klart som sjutton jag har det jobbigt nu.
Ja,
Alltså,
please.
det punkt. Och det är okej. Okay. Det är okej okay att vara lite ledsen, det är okej okay
Amen.
att känna, men man får ju inte glömma bort
Yes.
perspektiven sen.
Vem har sagt att det ska vara lätt?
Nej, och sen så som sagt, det går i vågor. Man har ju någon liten smärre känsla av att jag håller på att bli galen. Det är ju typ det.
Welcome to the club, babe.
Ja, men lite så. Nej, men det var ju som också nu när jag sprang omkring i den här viktvästen och dansade till Kalles klätterträd. Aldrig i mitt liv att jag har gjort en sån här grej.
Really?
Nej.
Så
Inte som att,
naturligt.
ja men aldrig att jag har lagt ut en sån grej. Visst, jag har spelat in många skämtgrejer och liksom real fit Marie.
Ja.
Jag tror inte du har sett henne. Jo, jag har nog visat.
Någon.
Nej, men det var ett Instagramkonto som jag startade som en liten skämt och plojgrej för att jag har ju mycket teatraliska egenheter för mig. Men och att den här dansen, jag tänkte på den när jag la ut den och så bara, ja, jag har ju blivit galen. Den här coronan har verkligen punched me in my head.
Good.
Och jag tycker att det är skönt och jag tycker att man kan bjuda på sig själv och jag tycker, alltså jag ser ju ut som ett fån när jag dansar, vilket var typ meningen.
Inte ett fån, det ser lite barnsligt
Ja, men
bara.
jag ser barnslig ut, jag ser glad ut.
Ja.
That's it. Nej, men jag hade aldrig kunnat bjuda på det här. Och för det där är nog också någonting som. Det där är en grej som har slagit mig här i Chile. Fan vad operfekt höll jag på att säga. Men vad. Människor är så prestigelösa.
Ja.
Jag har ju krigat i ett halvår för att försöka få dig att börja sjunga. Och du kan sjunga, du är musikalisk, du är duktig, du har musikfamilj. Du kommer från en musikfamilj, du kommer från musikaliska personer. Det är liksom inget snack om att du är musikalisk. Och det har ändå tagit mig ett halvår innan jag fick dig att öppna munnen och nynna ens. Medans här, Alejandro, han bryr sig inte för fem öre. Det är någon låt som slås på och han bara wow! Sjunger förskräckligt illa. Men det bekommer honom inte.
De dansar och sjunger och försöker spela av instrument och del av kulturen. Det finns inget. Man skäms inte.
Nej, men och samma sak som när du och jag precis innan karantänen började. Sista fredagen så gick du och jag och köpte en pizza och satte oss vid Mapuchefloden med gitarren.
Mapocho, Rio Mapocho.
Rio Mapucho. Mapuchefloden.
Ja, Mapocho, floden.
Mapocho. Rio Mapocho. Nej, men vi satt oss där och åt pizza och satt och spelade med gitarren. Och sen hörde Gabby av sig. Bara, men kan jag komma förbi en sväng? Ja, visst. Och så sa vi, ja, vi sitter och spelar och sjunger och så säger hon, ja det kommer ju inte låta bra, men jag hänger på. Och jag kan se den där situationen framför mig i Sverige, den händer inte.
Nej.
Utan de säger, oj vad kul, ja, men jag sätter mig på sidan och lyssnar.
Ja.
Nej men jag kan inte sjunga. Och grejen är att ingen här bryr sig om man kan sjunga eller inte. Och det är
Nej.
det här som är så fantastiskt och man märker med dans, samma sak där.
Samma sak.
Nej men jag gör det för min egen skull, vad spelar det för roll hur det ser ut?
Den typiska dansen här är cumbia.
Gumbia, just det, med
Alltså,
servetten.
om man nu överser. Nej, det är cueca.
Är det cueca?
Det är folkdansen.
Vad är gumbia då?
Cumbia är. Det är det
Just det.
farsans reaktion dansare och det är det man dansar i det yttre. Det är det mest, det är den gemensamma nämnaren. Alla kan dansa cumbia och sen sticker ut med reggaeton med de yngre eller salsa med de som kan. Men cumbia kan alla dansa. Och hur dansar man cumbia? Vad som helst.
Du bara rör dig till
Du bara
musiken.
rör dig. Du tar ett steg till sidan, ett steg till den andra sidan, sen dricker du din drink och röker din cigarett som de gör här och repeterar. Du behöver inte göra mycket mer. Så du vet, man bara dansar väldigt naturligt. Det finns inte den här man inte ska dansa utan snarare tvärtom. Det är uppenbart att du ska dansa. Sen finns det andra länder som till exempel Kuba, där alla kan dansa.
Ja.
På Kuba, så när de är 5 år gamla, så kör de salsa och alla möjliga moves. Det här är kultur, kultur.
Ja, nej, men just det här att i Sverige upplever jag, det här har jag ju sagt också, när människor säger, nej men jag kan inte sjunga. Men skit i om du kan sjunga eller inte, för det är viktigt för dig.
Mm.
Det är nyttigt, alltså mm. det är själabefriande. Och jag tror att om alla människor bara skulle ge en chans att sjunga, så tror jag att alla skulle uppleva hur härligt det är. Men att i Sverige så måste du vara bäst på allting. Och det där tror jag är det största problemet som jag har att möta dagligen. Att jag måste vara bra på allting jag tar mig för. Jag kan inte vara medioker, jag kan inte vara dålig, jag måste vara bra.
Men vår träning till exempel. Du får låta mig ta tyglarna lite grann.
Jaja.
Och ditt sätt att träna har börjat expandera. För du märker att ja, jag skiter i om tiden går över eller om vi stannar upp och pratar lite. Vi ger järnet när vi ger järnet.
Ja, men verkligen. Alltså för mig, det där är väldigt intressant med träningen. För om jag har bestämt mig, så är det så här min träning har sett ut. Innan jag går till gymmet så har jag bestämt mig, för jag ska göra de här 8 övningarna. Och jag går hem när det är klart. Vilket innebär att jag alltid kommer göra det så fort som möjligt.
Right.
Om jag är på det humöret, om jag säger att jag måste träna.
Mm, pusha gränsen.
Ja, men och då visst, jag har aldrig hört, nästan aldrig hörlurar när jag tränar. För att jag tycker att det är gymmet också en social grej för mig. Men om jag är inne i det spåret så kommer jag inte stanna tiden. Utan då, nu är det 8 övningar som jag kommer att göra. Medan du här, ja men vi ska ha 1 minut vila. Nej, 1 minuten kan bli 5 minuter. För mig, alltså det är så mycket OCD på det där så det finns inte. Jag bara, vadå? Vi har 1 minut vila.
Och jag sätter tiden på 7 minuter och 9 sekunder.
Nej,
och det börjar bara klia i dig.
Ja, men exakt så.
Det är 9 sekunder när jag tittar ut mot horisonten, tar ett extra djupt andetag och sen börjar jag träna. Jag tänker inte på det där.
Nej, och det där är väl mina egenheter. Men just det här att jag tror att det där ligger någonting i det också, i form av att man ska vara så korrekt hela tiden. Nej, men i Sverige, du börjar klockan 8.
Mm.
Inte 7:05. Nej. Inte 7:10, du börjar klockan 8.
Du är i tid eller sent?
Ja, ja.
Tidigt nej. Finns inte.
Nej, sant. Exakt. Du är i tid eller sen. Väldigt sant. Men den här, och samma sak med träning. Nej, men nu kör du 1 minut stenhårt och sen vilar du 30 sekunder. För mig är 30 sekunder heligt där.
Mm.
Medan för dig, men då kan vi lika gärna stanna här en stund.
Ja.
Och att för mig att bara ta ett djupt andetag och bara, det är okej. Okay. Det är lugnt. Träning kan bara vara kul. För mig har alltid träning legat, det har legat så mycket...
Prestige.
Ja, prestige. Väldigt mycket prestige. Tyvärr. Rulla ordet i munnen på mig där. Var inte det ordet jag valde. Jag hade tänkt välja. But it's true. Mycket prestige och mycket resultat.
Mm.
Att jag hela tiden, har det inte varit för kroppen så har det varit för själen. Har det inte varit för själen har det varit för handbollen. Det måste alltid komma ut någonting av träningen.
Mm.
Medans här... Nu har jag börjat kunna gå ner i en kvart. Ställa mig och skuggboxas.
Amazing.
Ja, och sen är jag nöjd. Jag går ner i jeans och en tröja och så här. Ja, men en liten stund.
Jag måste bara kommentera en sak. Jag är så lycklig lottad att få Ebba som elev. För jag har aldrig sett någon lära sig varken boxning eller jiu-jitsu så snabbt och så duktigt på så kort tid. Hon är en stjärnelev. Hon är riktigt duktig och börjar bli riktigt farlig också. Om jag ska vara helt ärlig. Hon är schysst höger och hennes jiu-jitsu är hur bra som helst. Så det är kul. Det är kul.
Thank you. Varm rekommendation till alla människor som kanske vill hitta på någonting nytt och göra någonting kul. Jag skulle verkligen för allt i världen rekommendera jiu-jitsu i synnerhet. Boxning har tagit mig lång tid att få tycke för. Alltså jag har ju ändå tränat 3 gånger i veckan i ett halvår nu.
Mm, det tar ungefär den tiden att få in det.
Nu har jag ju känt att min cirkel har slutits. Att skuggboxas för mig, det bara, men vad är det? Vad ska jag göra första gången? Jag kände mig bara fånig som stod och slog ut i luften och inte visste vad jag skulle göra. Till att jag nu bara kan, det är som en dans. Och det är det du har sagt hela tiden, det är som en dans. Mm. Vadå dans? Slå! Och sen hade jag ju också en sjukt häftig upplevelse här om dagen, nu är det lätt med risk för att låta spirituell. Men när jag gick in i min musik, jag hade mina hörlurar med noise cancelling, så jag var helt inne i min egna värld. Det var mörkt ute, det var lite kyligt att få stå och boxas. Och jag följer den här psytrance-musiken, Asterix heter den här artisten. Som är väldigt, du kan, alltså det är tv-spelsmusik typ. du kan nästan göra ditt eget tv-spel. Alltså om du verkligen går in i musiken, typ blundar. Man ser ju helt galen ut, men det är fruktansvärt roligt.
Och effektiv träning.
Nej, alltså jag är helt slut efteråt. Jag håller på att dö efter varje mina boxnings liksom runder med den här musiken. Men det jag insåg häromdagen när det kändes som att jag äntligen fick in de sista slagen, att hur ska det kännas i kroppen? Så kunde jag känna hur oerhört naturligt det är. Och som sagt, med risk för att låta lite spirituell, med risk för att låta fighting-galen. Men jag kunde verkligen känna att det här är ju våran kropp gjord för.
Rent antropologiskt.
Ja, men rent genetiskt, liksom hur våra händer är formade, hur våra handleder är formade, våra armbågar, våra axlar. När du kommer in i rörelsen av att du boxas, så känner du hur hela kroppen bara är anpassad för det. Att det finns så naturligt i våran kropp att sparka en boll och hitta tekniken med boll, det är någonting du behöver lära dig på nytt. Men det känns som att boxningen är någonting gammalt du får lära om.
Ja, visst.
Det finns redan i kroppen, det finns redan i vårt system, men du behöver lyfta upp det igen.
Tror du är en krigare, älskling?
Jag tror faktiskt att jag har varit i något tidigare liv. Jag är ju en sån människa, tror mycket. Jag tror på reinkarnation, jag tror på någon form av liv efter döden. Jag har inte reflekterat över det mer än så, utan bara emotionellt så tycker jag att det är en trevlig idé. Att lever man ett gott liv, lever man ett starkt liv, lever man ett snällt liv, så kommer man också bli betald för det förr eller senare. Jag tycker att det är en fin riktlinje i livet. Men jag kan ju känna, om man tror på den här filosofin, så har jag ju definitivt varit en krigare någon gång i tiden. För så mycket testosteron, men jag känner hur det pumpar runt i min kropp och hur väl det gör mig.
Och hur väl är det naturligt du kommer ut? Alltså du gör sådana coola sparkar nu och din flexibilitet har aldrig varit som den är idag. Ebba har verkligen jobbat på sin flexibilitet och hon öppnar upp sina höfter och sina ben och det är riktigt häftigt att se kroppen som kom hit som var liksom potens, hon har gymmat mycket och mycket tunga spurter och defensiv handbollsspelare. Och sen börjar hon jobba på flexibilitet och nu börjar hon göra balettsparkar liksom, det är riktigt häftigt.
Mario är väldigt snäll i sina komplimanger. Jag ser fortfarande ut som en skadskjuten kråka när jag försöker sparka. Men det är väldigt roligt.
Det gör du inte alls, babe. Din Ushirogeri, den du sparkar bakåt, är perfekt. Du måste bara vänja dig och göra 10 000 reps.
Tänk er den övningen som ni ser alla tjejer göra på gymmet när man har ett litet band runt fotleden i kabelmaskinen, så står man och kickar bakåt, man tränar rumpan på den.
Ja.
Ser den framför och så tänker ni utan rem, och så är det en sån spark.
Ska man stå upp och sparka bakåt? Yes.
Det är de senaste 2 åren har jag ju spenderat på att bara träna rumpa på gym, mer eller mindre. Har gett sina resultat i sparkarna.
Sen har vi jiu-jitsu som du har fått testa rent praktiskt mot vuxna män som liksom försöker försvara sig mot det och du har kunnat dominera. Det var en nybörjare men han var stark, han var, hur lång var han? 1,90? Och du fixar honom.
Något sånt. Den där killen, alltså, det är ju det som är häftigt med jiu-jitsu, för man inser hur oerhört effektivt det är. Jag har inte fattat det innan. Innan tyckte jag det såg ut som 2 insekter som krälade på golvet, och jag fattade inte alls vad det gick ut på. När jag såg din första tävling. Jag kunde se att det var fysiskt, jag kunde se att det var hårt, men jag visste inte vad man skulle göra.
Nej.
Och jag fattade inte, du tjatade om hur effektivt det var hela tiden. Fram till att jag såg en video på The Old Days Fighting. Att man kunde ha flera fighter på en dag. Och så var det en stor.
Tidiga turneringar i Japan på 90-talet.
Och så ser man en liten, liten kille komma in. 1,75 kilo typ. För de hade inte viktklasser på den tiden heller. Och möter en kille som är typ 1,90 och väger
Ja,
mycket.
över 100.
Gigantisk.
Nej.
Och man tänker, du kommer dö. Den här lilla killen, den här lilla asiaten. Jag bara, du kommer dö, du kommer dö. Och det är det man upplever de första 5 minuterna också. Han dör. Ja, men han blir, hela ansiktet slås bara sönder.
Ja.
Och sen helt plötsligt så får han in en grej på den här gigantiska personens armbåge. Så dröjer det inte mer än en hundradel så har den här lilla plutten vunnit.
Ja.
Och jag satt och bara tittade och bara, men det här är ju inte sant. Det här är orimligt. Den här stora skulle bara döda honom. Och det här var innan jiu-jitsu hade blivit känt. Ordentligt känt. Och sen går den här killen upp i nästa match. och möter en än större kille helt sönderslagen. Han kommer ihåg när han går in liksom, ja, på scenen, han bara blöder överallt.
Old school turneringar. Och vissa än idag så slogs man mer än en gång per natt.
Ja,
vilket inte är särskilt hälsosamt.
Nej, men det är fruktansvärt, man ser den här killen. Men när han kommer in och så återupprepas liksom samma historia igen mot den här än större killen. Och han bara tar armbågen klart. Och det var någonstans där jag började inse, men vadå? Om du ska... För en kvinnas säkerhet, för det går inte att undgå heller, att man behöver ibland tänka på de här sakerna som kvinna. Kan jag ta mig säkert hem? Alla de sakerna. För mig blev jiu-jitsu ett sånt lifehack. Mm. Jag såg den där lilla killen vinna över den här stora gubben. Då tänkte jag så här, ja, det finns inget bättre självförsvar för kvinnor, för att ungefär de där proportionerna du kan råka ut för som kvinna. Mm. Och kan jag bemästra det här så kommer jag aldrig mer vara osäker igen.
Och lite boxning på det.
Ja, men det är klart att man ska alltid vara försiktig, man ska aldrig söka sig till såna här situationer. Men det är en väldig skillnad från att gå och känna sig rädd och gå att känna sig trygg. Och jag upplever att jiu-jitsu verkligen hjälper mig med det där. För den här killen, och det var det som blev tydligt här med han som kom in, 1,90, nybörjare. Jag hade tränat i kanske en månad eller något. Och så fort jag fick ner honom på golvet så visste inte han vad han skulle göra längre. Han höll på att börja gråta.
Ja, frustration.
Ja, men
det är en vanlig reaktion.
Rädsla och frustration kunde jag se, för att utöver att det är väldigt obehagligt när du har en person mot dig som kan jiu-jitsu, få dig över sig är ju rena mardrömmen. Ja, men jag vet att jag kommer inte komma härifrån. Jag kommer sitta fast för du har så mycket teknik.
Mm.
Och det är samma sak, kan man lite till en person som inte kan något, då blir det väldigt obehagligt.
Oh ja, alltså med ett år jiu-jitsu tar du de flesta människorna från gatan. Alltså.
Jo, men och det var det man märkte på den här killen, han blev ju tårögd och han blev frustrerad och han visste inte vad han skulle göra. Och att känna att man själv kan bemästra det där är en helt fantastisk känsla, och det är så jäkla kul med jiu-jitsu att det... Ja, vi ska prata mer om det vid något annat tillfälle, för jag har verkligen fått mycket fina, häftiga, inspirerande upplevelser från jiu-jitsu. Så att vi kan ta det vid nästa tillfälle.
Ta ju nästa.
Mm.
Så låt det vara för idag, babe.
Jag tror att det är en god idé. Tack för samtalet.
Tack, babe.
Mm. Love you.
Love you.